A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vilken ära att komma på kändispodd.
Ja, men du är ju kändis.
Alltså, det är så kul, för jag tycker verkligen inte det. Men hon sa till mig på Kanal 5, som har ringt mig, för nu har de följt mig ganska länge. Mm. Så nu kommer jag med i varje avsnitt. Men fortfarande så är det nog märkligt, för när vi jobbar och det har varit några kollegor med i tunnelbanan, då är det mig jag kommer fram till.
Ja.
Jag vet inte vad det är.
Nej, men så här, du har ju ett visst sätt.
Mm, det har jag nog. Precis. Jag tror jag ser människan.
Ja, det är väl liksom bakom. Det. Mm. Och sådär. Och man behöver ju, precis som vilket tv-program som helst, så behöver man ju ha vissa, vad ska man säga, egenskaper.
Ja, precis.
För att liksom gå igenom rutan.
De går ju på casting, vet du, på tunnelbanan. Det har jag aldrig gjort. Ja, de har lurat in mig där, för jag tänkte, nej, men jag är för gammal för sånt där.
Mm.
Men jag tror att de tycker det är lite kul, för jag älskar ju människor.
Ja.
Spelar man en missbrukare på samhällsbotten, så vill jag lyfta honom på något sätt.
Mm.
Om jag tar in honom i ett avräkningsrum, så vill inte jag trycka ner honom ännu mer. Varför ska jag göra det? Jag vet att lyfta honom den här timmen som vi väntar och bara försöka få honom att bättre.
Mm.
Så det är där som jag skiljer mig för många, tror jag. Mm.
Vad sa du? Avrättningsrum?
Nej, avräkningsrum.
Ja.
Ja, man kan ta fel. Ja. Nej, men vi tar in dem och väntar polis där i ett rum som heter avräk, brukar säga.
Hej och välkommen till Kändispodden, säger vi till Jeanette Höglund.
Hej, tack så mycket.
Tunnelbanan Jeanette.
Ja.
Eftersom det här ändå är Kändispodden.
Mm, vilken ära.
Så att det är där du är känd, från tunnelbanan.
Okej.
Okay. Okej, okay. Men det är väl så?
Ja, alltså folk känner ju igen mig från tunnelbanan och som kollar på det, absolut.
Ja.
Mm.
Och det är ju rätt många som kollar på det.
Ja, jag har märkt det. Det verkar i väldigt bred åldersgrupp också. Från små barn till gamla människor.
Ja, men sen så har ju du också... via ditt jobb dragit igång ett eget projekt vid din sida.
Precis.
Så vi ska prata om det också.
Ja.
Såklart.
Mm.
I de här tiderna också.
Ja,
tänker
precis.
Jag. Men vi drar igång lite med dig.
Ja.
Du är som sagt känd genom ditt jobb.
Mm.
Hur märker du av det? Både privat och jobbet.
Ja, alltså, jag vet att jag sticker ut, för jag är en storväxtkvinna, jag är 1,83. Men jag märker också att folk kommer ju fram till mig när jag jobbar. Alltså, det är otroligt mycket. Det är liksom, jag har aldrig varit med om maken nu senaste tiden. Jag jobbar på Storskyran i somras.
Mm.
Alltså, jag går 2 meter, så ska folk fotas för mig. Då blir jag så här, men gud, alltså, jag är ju ingen... Alltså, man ser sig inte själv som någon slags kändis. Man kanske är igenkänd på att man ser ut på ett visst sätt. Jag har ingen aning.
Mm.
Men det är klart det är kul, för det är väldigt smickrande.
Men då blir det ju problem med jobbet.
Ja, alltså, nu har vi ofta ett kamerateam med oss i hälarna, va? Så att folk tycker att det är kul. Och för mig är det så här att vi jobbar ju i ett serviceyrke, så att stanna upp och prata med människor, det tillhör mitt jobb.
Mm.
Så jag kan gärna stå i 10 minuter och prata med vem som helst, liksom. Det är inget konstigt med det, så länge vi inte har något jobb, något larm.
Mm. Ja, för att hur går de där inspelningarna till annars? För det är ju rätt mycket action, det man ser på tv.
Mm.
Hur komprimerat är det? Hur många arbetspass krävs det ungefär det är svårt att säga, men ungefär för att få ihop ett program.
Ja, alltså det vi har märkt nu, de har ju följt mig från start på säsong 7 som kommer nu.
Mm.
Och varje gång de har varit med, vi säger att jag jobbar onsdag till söndag, då kanske de är med onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och varje gång vi jobbar så har vi alltid ett case, minst, där det händer någonting som kan bli en bra avsnitt. Så att det händer väldigt ofta. Sen tar de inte med allt. De plockar ut det bästa liksom.
Mm. Men som du sa här, tidigare så har du varit med lite sporadiskt i programmet.
Ja.
Och nu blir du, du är så populär antar jag.
Ja, det är ett märkligt.
Så att du är med i varje avsnitt.
Ja, de säger det i alla fall. Det får vi se, men det verkar så.
Härligt. Nej, men jag tänker också så här, du är ju ett lysande exempel på någon som ändå gör någonting bra av ditt kändiskap. Med tanke på att du har startat vid din sida.
Ja.
Så att det är klart att det ena ger det andra.
Ja, det
så
gör det faktiskt.
Exponeringen du får i tv nu kommer ju gynna ditt välgörenhetsarbete som du gör.
Ja, precis.
Ja, men så funkar det ju i alla fall.
Mm, precis.
Sådär.
Jag kan bli lite arg också den här omgången, så vi får se. Vi får se vad som händer.
På vilket sätt då? Kan du skvallra om någonting?
Ja, nej, men alltså det händer ju saker som man får skälla på folk. Alltså jag skäller ju på folk när de gör dumma saker. Jag är inget konstigt. Jag kan säga till. Jag är väldigt ärlig och rak. Så att är någon som gör något dumt, då kommer jag ju säga det liksom. Så att ibland, man har ofta sett mig väldigt lugn och sansad liksom, och kramig och sådär.
Mm.
Och det är jag nu också. Men jag blir också lite arg ibland och det får jag inte avslöja. Men det kommer ni att se.
Men har det varit så förut också fast de inte har tagit med det?
Nej, utan det är faktiskt, såklart de tar inte med allt. Ibland händer det väldigt obehagliga saker som man kan inte visa tv för det är ett familjeprogram. Men de har varit ganska, man måste ju kolla igenom material såklart.
Mm. Men känner du att du har förändrats då? Att liksom, vad ska man säga, att vad brukar man säga? Bägaren rinner över. Alltså, för att jag kan ju, jag vet ju inte, för jag lever inte ute på natten och jag åker såklart tunnelbanan kanske till och från den här studion. Mm. Men annars så håller jag med på Södermalm.
Ja, det är bra.
Och så att jag känner liksom inte till verkligheten, men du är ju 27 plus.
Mm, verkligen.
Och du, eller vi kan göra så, vi hoppar tillbaka och tar din bakgrund först, för att alltså hur du hamnade här.
Mm.
För att jag läste någonstans att när du var 16 år så hände en incident som fick dig att, alltså, du tog ett beslut eller förändrades på något sätt. Ja. Vad var det som hände då?
Alltså jag och min kompis skulle, jag kommer från Hudiksvall och Ljusdal och så här, jag har bott lite överallt där. Och så kom jag till Stockholm. Och sen ska vi gå ut, jag och Lisa heter hon, och gå på bio. Så på kvällen ska vi åka hem till hennes syster som bodde i Norsborg.
Mm.
Så vi sitter på tunnelbanan, det är lördag kväll. Och det är ganska fullt i vagnen, det är väldigt många som åker, jättefullt alltså. Så kommer in 4 killar i vagnen och ställer sig liksom precis där vi sitter, längst bak i vagnen. Och så står de liksom väldigt nära mig och Lisa och tittar på mig. Och sen börjar de säga så här snuskiga saker och blir väldigt närgångna. Och det jag reagerar på är att det inte är folk som lägger i, som bryr sig inte. De bara sitter och pratar med sitt. Och det här blir väldigt närgånget och ändrar ni gylfen och säger du ska få smaka på den här. Och jag blir ju rädd, då var man inte stor och stark. Då var man en 16-årig tjej från landet. Men det slutade med att de ska dra ut mig på perrongen. Och när vi kommer till, jag vet inte vilken station det var, men då bestämmer man sig, nu tar vi ut henne. Så de sliter ut mig i varsin ben och varsitt arm. Och jag håller i den här gamla, det finns en stång i mitten av de här gamla vagnarna, så jag håller i den och bara skriker för mitt liv. Och Lisa så skriker också, håller upp dörrarna och bara nej, nej. Men folk bryr sig inte, de bara tittar. Så jag hamnar på perrongen, gör jag. Och de får ner mig i mina byxor. För jag är ingen, så jag kan inte, jag har inga lediga armar eller ben. Och får ner mina byxor till knäna. Och då tappar en greppet. Så då sparkar jag till honom. Och på något sätt så vagnen står ju kvar inne på plattformen. För att hon håller ju dörrarna. Och folk bara fortsätter att prata och titta bara. Men jag kommer i alla fall loss. Springer in i vagnen helt chockad. Och tänker, men gud, jag blir våldtagen där. Mitt bland alla människor. Och ingen gör någonting. Det här är inte okej. Okay. Det var då jag tänkte, det här, så här får det inte gå till.
Nej. Och då så bestämde du dig på något sätt att du ville lära dig att försvara dig själv och sen kanske
försvara andra.
Ja.
Jag tänkte att jag måste göra någonting, för jag är liksom lång och jag är ståtlig. Jag vill liksom känna mig att jag också är stark och självsäker. Så att jag började tända lite självförsvar och sen så började jag jobba inom polisen och ordningsvakt och det här. Så det var en naturlig del.
Mm.
Att kunna liksom, jag fick självförtroende helt enkelt. Mm. Och jag kände att jag vill göra någonting bra utav det här och hjälpa andra tjejer. Man kan inte bara titta och inte göra någonting, tycker jag.
Sen så har du också en livvaktsutbildning, såg jag.
Precis. Jag har gått en livsutbildning. Det gick jag 97 faktiskt. Mm. Och sen så hade jag bestämt att jag ska bli livvakt i USA. Så jag drog till USA också. Mm. Och så gick jag en kompletterande utbildning där. Med mycket skjutningar. Mm. Lärde sig skjuta. Och jag fick lite ströjobb. Jag hade en klient som jag jobbade med. Som var väldigt krävande. Men jag längtade hem till familjen. Jag var i många svängar där fram och tillbaka. Mm. Men jag kom alltid tillbaka som dörrvakt. Stod i dörren. Och jag var för hemkär helt enkelt. Så jag kom hem. Men jag ändå provat det.
Ja. Men hur är det liksom, är det smörigare jobb att vara livvakt?
Alltså det kan vara ganska långtråkigt faktiskt. Ja. Det är mycket vänta. Sitta och vänta. Köra. Så att ja, alltså jag tror att de har mycket roligare jobb de som jobbar med politiker och regering och kungafamiljen. De får ju resa på ett annat sätt. Jag var ju stationerad där och...
Men var det en gangster som du var livvakt?
Nej, det var det inte. Det var absolut ingen gangster. Det var bara en väldigt rik människa.
Ja. Men vad lär man sig på en sån utbildning? Alltså är det att busköra bil, höll jag på att säga? Nej, men alltså att det måste väl vara någon form av... när man ska ta ett vanligt körkort så lär man sig lite trafikregler och hur man ska köra. Där kanske man måste lära sig...
Avancerad bilkörning. Ja, precis. Det hade vi. Det var väldigt rolig. Mm. Handbromsvändningar och slänga sig ur bilen och så här. Det var jättekul. Väldigt bra utbildning faktiskt.
Ja.
Jag tycker inte det hjälper så mycket idag för jag kör som en galning. Men det är en bra utbildning faktiskt. Man lär sig läsa trafiken på ett annat sätt.
Ja.
Och köra lite säkrare kanske.
Lära sig om det är någon som skuggar den.
Mm-hmm. Man ser det i backspegeln direkt.
Nej, men som sagt, du sa också där att du har jobbat på Café Opera till exempel. Mm. På det glada 90-talet.
Ja,
eller?
Nej, jag började 96 faktiskt. Ja. Mm, på kaféet.
Nej, då var det inne.
Ja, då var det verkligen inne. Jag jobbade där i den värsta innesvängen faktiskt. Där var det faktiskt nästan 11 år till och från. Och sen jobbade jag på Spybar också ett år med Fadde.
Ja. Det är också ett rövarställe. Alltså jag tänker klientelmässigt å ena sidan. För att är det annan typ av våld kring de här dörrarna än vad det möter i tunnelbanan?
Ja, alltså på den tiden när jag jobbade i dörren på kaféet och Spybar, då var det ganska mycket våld. Det var att då skulle de komma lite och plocka vakterna, de skulle riva stället och det var väldigt mycket liksom den undre världen kan man tycka då. Många som sa det, ja, det är maffia som går dit. Jag märkte inte så mycket av det, men jag märkte att många ville vara där. Många ville komma in och blir man inte utvald bland kön, då var det tragedi. Mm. Så det var ju väldigt viktigt att få komma in på Spybar eller på Café Opera. Jag är lite svårt för det här att välja ut folk, vilka som får komma in eller inte. Jag vill gärna släppa in alla. Så jag var lite bondig så fick ju lära mig att man måste kolla på helheten.
Mm.
Jag kunde släppa in dem med vita typsocker i början. Liksom, så att det fick man inte göra. Så det var väldigt svårt att jobba i dörren faktiskt på 90-talet.
Ja. Så att typsocker fick man inte ha?
Nej, inte vita.
Inte ens om man var känd eller rik?
Jag vet inte. Jag skulle... Ja, alltså det är klart. De kan ju se ut hur som helst nästan. Det är nästan inne då. Om de kommer helt kaosklädda så det blir en ny grej sen.
Mm.
Så att det kan man ju vara som helst.
Men kan du se hur våldet har förändrats?
Ja, alltså då var det mera så här, bland alla slagsmål. Där slogs man.
Mm.
Det var liksom med nävarna och man träffas efteråt och så gjorde man upp sommar liksom på många ställen eller hotade att jag ska vänta på det efter jobbet. Idag har det blivit mer vapen, mer skjutvapen. Alltså det är skjutningar jätteofta och det är mycket hot. Men idag har vi också mycket mobila polisstationer runt om på Stureplan och på Södermalm. Så polisen är ju väldigt nära idag. Så det är tryggare att vara dörrvakt idag än det var förut.
Mm.
För att liksom, sen att det blev grövre våld. Men det är mycket närmare till polisen idag. De är där på plats redan när man ens börjat liksom.
Ja, men som ett otränat öga eller som en vanlig Svensson som jag är. Som också har passerat bäst före datum så att jag inte går ut på ställen längre.
Ja.
Jag ser ju aldrig en polis. Alltså jag kan på Södermalm känna mig absolut inte otrygg på det sättet. Men jag tycker förr i tiden att man ofta såg poliser patrullera eller cirkulera på ett annat sätt.
Mm. Jag tycker jag ser dem hela tiden. De här gula västarna.
Mm. Fast du är ju kanske mer på utsatta områden såklart.
Ja, det är precis det är. Så att det är därför.
Du, om man också... ser, du har alltså då varit dörrvakt på inneställen.
Mm.
Du har varit livvakt åt en rik person eller någon rik familj i USA. Och nu är du nere i tunnelbanan.
Mm.
Så skulle man ju kunna se att det är en omvänd... Alltså också för ett otränat öga.
Ja.
Eller för ungdomar så här. Att som, där du kan vara en förebild.
Mm.
Att man tar karriärstegen neråt.
Man får inte glömma att jag började faktiskt i tunnelbanan 89. Så det började faktiskt. Jag började 1989 i tunnelbanan som ABA-vakt. Och jag har alltid gillat den här charmen med det hela. För att det, man möter ju så mycket olika människor. Så när jag slutade i tunnelbanan så har jag alltid haft en dragning dit. Jag vet inte vad det är med tunnelbanan som gör. Men det är så mycket olika människor. Väldigt mycket utsatta människor. Väldigt mycket festglada människor. Mycket deprimerade, ångestrelaterat, våld. Man möter nog alla kategorier. Och det är det som lockar mig. Mm.
Ja, för jag menade ingenting illa.
Nej, jag fattar precis
utan,
vad du menar.
Jag satt, när jag satt och tänkte på dig nu inför det här så såg jag den där lite omvända karriärstegen.
Ja,
men det är på något sätt som att du har hittat hem nu.
Ja, så jag är utbildad behandlingspedagog också. Så jag pluggade faktiskt, gjorde ett avbrott där och pluggade ett par år. Så att jag vill kunna falla tillbaks. Mm. Och nu här med vid din sida så har jag den här utbildningen vid din sida med... Ja, behandlingspedagog. Mm. Så vet man att då jobbar man med människor, de är utsatta och de är i dåligt skick. Så att det känns tryggt att luta sig mot den. Mm. Även i tunnelbanan. Vi möter ju många trasiga där också.
Men vad är det som driver dig idag? För att här hör man ju tydligt att det är ju inte pengar.
Nej.
För att du känns ju välutbildad och välmeriterad.
Mm.
Och missförstå mig rätt, men att vara vakt i tunnelbanan känns...
Man blir inte rik på det.
Man blir inte rik på det, men det känns också som ett jobb som man kanske inte behöver ha världens längsta utbildning för att få.
Nej, men så är det ju. Alltså att ordningsvakt krävs bara 2 veckors utbildning hos polisen.
Mm.
Sen att testerna är lika svåra som att komma in till polisen, det är sjukt. Men det är faktiskt så nästan.
Mm.
Och sen det här andra, det är ideellt. Så att nej, man blir inte rik. Men man blir rik på ett annat sätt, känner jag. Jag går hem med ett fyllt hjärta av värme, fast jag... haft en tuff natt i tunnelbanan så har jag ändå gjort någonting bra. Och för mig betyder det mer än att ha mycket pengar på banken. Mm. För de är till för att spenderas. Och jag spenderar med kärlek istället. Det känns bättre.
Men när du, jag förstår precis känslan.
Mm.
Och sådär. Men när du säger också att du går hem och är fylld av att du har gjort någonting bra.
Mm.
Så kan jag förstå det. Men är det lätt att allt skit, om vi säger så, som du möts av.
Mm.
Också varje dag.
Mm.
Du är ständigt hotad, kan man säga, på något sätt.
Faktiskt.
Så är det svårt att inte ta hem det då?
Det beror alldeles på vad jag möter. Om jag möter unga människor som mår väldigt dåligt så brukar jag ta med det hem. För jag brukar tänka på att gud vad hemskt att må så där dåligt och vara så där ung. Möter jag då äldre människor som är hemlösa tar jag också det hem. För jag tycker det är bedrövligt. Sen kan jag tycka att det finns saker som man bara får skaka av sig. Annars klarar man. Man kan inte fylla på sin påse för mycket. Utan man måste skaka av sig en hel del. Jag blir väldigt personlig i mitt jobb. Många säger att man ska inte bli personlig, man ska inte ta sig an för många, bla bla bla. Men det gör jag ändå. För annars skulle inte jag kunna bli den jag är.
Mm.
För om inte jag tog på mig det och tog mig till de här människorna, för jag tar alltid med tid, så skulle inte jag bli den här människan jag är idag. Så att jag bryr mig inte om vad de säger, utan jag väljer min väg.
Mm. Då har du liksom som... stammisar, kan man säga så?
Ja, så man ser ju vissa människor som är återkommande i tunnelbanan framförallt. Och då blir de så här, ah, men det är den igen. Ja, just det. Då vet man liksom innan man får anropet, ja, men det är den personen. Så att det blir ju så. Det är ju, många håller sig i tunnelbanan, utsatta människor, de som har psykisk ohälsa. Det blir en plats där de möts.
Mm. För du har ju sagt att också någonstans att du får en kick just av att hjälpa människor.
Mm.
Och sen så tänker jag på det här kvinna-man.
Mm.
Vad är det för fördel eller, och nackdel att vara kvinna i ditt yrke?
Ja, om man jobbar i en så kallad drömpatrull tycker jag. Det är en kille och en tjej. För jag tror att en kvinna har ju en lugnande inverkan. Om jag går in i ett slags... Och det är att 2 kollegor som är män går in i ett slags... Man kan trigga. Det blir att de utmanar dem istället. Att de här 2 ska vi sänka. Men jag går rätt in... Och ställer mig och pekar med hela handen och skäller på dem. Så att de är små pojkar liksom. Kan ta dem i öra nästan. Och då blir det inte lika utmanande för dem. Men lika hotfullt. Att jag kommer som en liten morsa. Och skäller på de här gangsterna liksom. Ofta slutar med att man kramar istället och de skäms.
Mm.
Så det är väldigt sällan att det är negativt att vara tjej. Sen finns det tjejer som vill vara killar i sitt yrke. Och mopsar upp sig liksom och använder en attityd som gör att de kan trigga upp istället. För att man ska inte vara någon man inte är. Vissa tjejer är lite för på och sen när det väl smäller så kan de inte bära upp det. Den här de har utmanat på. Så jag går aldrig in i en situation som jag vet att jag klarar inte av. Så att antingen går jag in som en pansarvagn och kör. Eller så väntar jag på backning.
Mm.
Och jag tror att vissa, inte många, men vissa kanske går in och tror att de kan. Och sen slutar det kaos istället.
Är det ofta det gör det? Alltså som man inte ser på TV.
Nej, men vi har faktiskt tur. Vi har faktiskt många som... Man växer ganska fort i tunnelbanan. Man måste nog gå på en näsbränna för att lära sig att det smäller fort där. Det är ju faktiskt en av Europas säkert eller farligaste arbetsplatser i tunnelbanan. Och det går fort där. Så att det gäller ju liksom att tänka sig för när man går in. Och jag tror, har man inte råkat ut för någonting, då vet man ju inte. Och då kanske man inte är lika försiktig.
Mm. Du har också sagt, ditt läppglans och din charm är ditt bästa vapen.
Ja, för jag kan stå där med ett gäng grabbar som börjar mopsa upp sig och stå där och attityd. Så tar jag fram mitt läppglans och plutar lite i munnen. Då tittar de på mina läppar istället och så kommer de av sig lite grann.
Mm.
Så att jag märker att jag kan ju charma folk på något konstigt sätt. De blir lite så här, oj vad händer nu? Vad tar de fram i fickan liksom? Så att ja, jag har lyckats att avväpna många människor tror jag med att jag är som jag är bara.
Mm. Men har ni någon form av tillägg? Så här slagsmålstillägg?
Nej, alltså, men det hade varit väldigt bra. Det har faktiskt inte. Vi har en fast lön, OB, liksom, som alla andra med företag.
Inte så här som städare, att de får extra betalt om de måste ta en spya.
Nej, det har vi inte. Då skulle vi få väldigt bra betalt faktiskt.
Ja, för det har jag tänkt på när jag ser på TV.
Ja.
Jag gillar ju inte våld.
Nej.
Men jag tror att den delen, alltså det här med spyorna och det här, hade jag haft ännu svårare för.
Ja, det är ingen trevlig lukt. Man möter ju dem ganska, de kan ju spy på dig liksom. När vi avvisar någon eller tar hand om dem så kan de ju slänga en kaskad liksom, rakt i ansiktet eller på benen liksom. Det gäller att ducka snabbt.
Men vilka är dina farligaste kunder om vi säger så?
Alltså jag tror att det är de som märker minst. De som man tror kanske är de här, den här, han är så stor, han kommer kunna smälla på både dig och mig snabbt liksom. Men då, han är den snällaste dem, han är som en björn. Så det är de här oberäkneliga som man inte tror, det är de som är farligast.
Ja, men är det typ så här svennebananer som har fått snedfyllor kanske? För att jag pratade med någon annan, eller om det var när vi pratade senast, att de som är lite mer kriminella och gangsters, att de oftast inte vill göra så mycket för de har redan liksom polisen på sig eller efter sig.
Ja, de går inte ner så lågt som att plocka med en våningsvakt. Utan det är de här Svensson som låter väldigt mycket. När Svensson är ute och dricker julbord, säger vi. De pratar så högt och de skriker och de ramlar och slår upp ögonbrynen och de får ut sina frustrationer för att det har varit en dålig arbetsvecka på jobbet. Och det, allt det, jag jobbar på ett julbord bara förra helgen.
Mm.
Och jag såg och tänkte på, men herregud alltså. Det här är som ett vuxet dagis. De bara skriker och pratar högt och gråter liksom. Och full blir de och de kräks i hörnet. Jag tänkte, det här är vuxna människor. Mm. Så att de är värst tycker jag.
Men vad är det för någonting som... Du nämnde här de här unga tjejerna.
Mm.
Att de känns i hjärtat eller vad man ska säga, man tar med sig hem. Det vi också sett dig... Jag kommer ihåg en incident som var på TV.
Den där tjejen som dog.
Ja, jag vet inte vilken säsong det var. Jag har också sett att du brinner av när det gäller djur.
Ja, då blir jag galen. Alltså djur och unga, de är liksom så himla som ett djur. Den förlitar sig på sin husse och matte. De har liksom ingen egen vilja att gå vart de vill. Och sen här med unga tjejer, de faller på ideal och de får förebilder i media och de blir på ett, vill vara på ett visst sätt. Och jag tycker det är så sorgligt att se, för att alla unga tjejer och killar kanske inte kan nå upp till det här idealet som man ser på olika Instagram-konton när man ska se på ett visst sätt. Och de här tjejerna, de bara skriver till mig och bara, åh, jag är så mobbad i skolan, jag är så tjock, jag är så ful. Och jag blir så ledsen, för tänker jag, vad är föräldrarna i det här och vad är lärarna? Man måste liksom kunna se hur ett barn mår. Och sen det här med djur, liksom, de är så oskyldiga. Så att jag brinner för det och jag brinner av.
Mm. Men senast vi såg så sa jag till dig också att en annan sak jag skulle ha svårt med ditt jobb, det är mitt tålamod.
Mm.
Jag förstår inte hur man kan ta emot och ta emot och ta emot.
Mm.
Och sen, jag skojade lite med dig när jag sa just det här avrättningsrummet som vi nu kallar det. Att det måste ju ibland att man bara skulle vilja veva med batongen där inne när ingen ser.
Alltså jag har tålamod och Guds like, det har jag. För jag tycker det är så himla roligt. Jag vet inte vad det är. Jag kan diskutera med en människa hela kvällen. Älta samma sak. För jag har inget annat för mig liksom. Jag har betalt och jag kan jobba 10 timmar. Och vill han stå och snacka om samma grej, då får han göra det. Jag blir bara arg när jag ser orättvisor. Det är då jag blir arg. Jag blir inte arg på den här svennebananen som tycker att jag är dum i huvudet och vi får inte göra si och vi får inte göra så. Jag kan diskutera med han hela kvällen. Och därför mina kollegor tycker att jag är jättejobbig ibland, för jag kan stå och diskutera. Har vi en berusad så kan jag sitta och prata med den i 4 timmar. Det är en konstighet med det.
Mm.
För jag älskar sånt. Jag vet inte vad det är. Jag tycker det är skitkul.
Ja, det är speciellt.
Ja, jag vet.
Men händer det att du är rädd då?
Nej, jag är inte rädd på jobbet. Det kan jag säga. Det är väldigt sällan jag har blivit... Jag är väldigt, när det händer saker så är jag som lugnast. När det är som hetast och det smäller som mest, då är jag jättelugn. Jag blir mest rädd och får hög puls när jag kommer hem och ser en räkning för någonting som inte jag vet vad det är. Då går jag igång. Så det är lite konstigt där faktiskt. Jag tycker... Nej, det är väldigt sällan faktiskt.
Mm. Men har det varit någon gång under alla dessa år som du har känt dig... hotad i hemmet då?
Ja, faktiskt. Jag har haft folk som har stått i min port. Och jag har fått telefonsamtal där de säger att du ska se dig om. Ska passa dig. Vi vet var du bor. Och det har jag råkat ut för att jag, det jag gör nu, stör vissa människor. Att det går bra eller att jag brinner för utsatta människor och hjälper en viss grupp. Så att ja, jag får stå ut med en del det faktiskt.
Så att det är kopplat till exempel vid din sida?
Ja, faktiskt.
För jag tänkte annars att den typen av hot kanske var kopplade till att man jobbar på nattklubb.
Ja, alltså det har hänt någon gång jag var på Spybar, då har jag blivit hotad. Och en gång på Café Opera, då fick jag skjuts hem av polisen för att då skulle de komma och plocka mig efter jobbet. Men annars så, men det blir vardagsmat liksom. Mm. Det är som när du går till jobbet, man tänker inte på det. Jag tänker så här, ska jag gå och vara rädd nu och tänka om jag blir hotad, då kan inte jag jobba med det här. Nej. Jag bara känner rädsla.
Men ja, det är ändå läskigt.
Alltså det ska inte behöva vara så. Alltså jag går till mitt jobb för att sköta det och hjälpa människor. Och det jag gör nu också på sidan om ska ju vara någonting som glädjer människor och ger trygghet. Men du vet, det finns alltid troll som vill förstöra och det finns idioter som vill hota.
Men vilken dag är värst då i tunnelbanan?
Det är ju faktiskt...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Egentligen ingen dag kan man veta, för det kan smälla på en onsdag eller en måndag. Men det som är mest såklart är helger, för då är folk lediga och går ut och super.
Mm. Och det är ingen skillnad så här, typ julhelgen kanske är lugnare på bråk, men det är flera hemlösa eller utsatta ute.
Ja, precis. Som storhelger och så här, ja, högtider är det väldigt många ensamma människor som inte har någon. Och där kan det förekomma olyckor i tunnelbanan och det kan vara mycket misär. Där man ser att de är ensamma och sitter på en trappa och tittar. Alltså det är jättejobbigt.
Mm.
Ja.
Ja, vi ska ju komma in på det där alldeles strax. Men jag tänker också så här, droger och alkohol.
Mm.
Vad är värst?
Ja, alltså en fylla, han bara mumlar, så kan han sova liksom, och så, eller spyr han lite grann. När man är drogpåverkad, det beror på vad det är för drog han har tagit. Är det uppåt chack eller neråt chack eller heroin? Alltså, det beror på hur man reagerar. Vissa får fel droger i sig, så blir det hysteriska. Vissa kan bli så zombie. Man blir nästan rädd när man ser hur vissa har blivit drogad, så att de inte är med någonstans och börjar hallucinera. Så att det är väldigt skrämmande att se hur droger slår på folk. Alltså, det är fruktansvärt idag. Och så unga åldrar.
Men är det mycket droger?
Massor. Och yngre åldrar.
Blir det också mer och mer?
Ja, det tycker jag. Ja, det, samhället hårdnar ju. Mer arbetslöshet, bostadsbrist. Folk orkar inte, så de försvinner in i den här dimman liksom.
Det är otäckt.
Ja, det är det faktiskt. Det som är skrämmande är att det är så unga människor. Och så ser man de här unga, oskyldiga människorna som beblandas med fel sorters människor. Och så tänker man, det här kommer inte gå bra.
Nej.
Det slutar dåligt.
Men om man bortser från T-centralen, vilken är den, inte farligaste, men mest, ja, men liksom, vilken är den stökigaste stationen?
Ja, det brukar jag säga. Det är faktiskt Fridhemsplan, Slussen och T-centralen, på grund av att där möts ju alla linjer. Och där blir det med att alla ska byta sträcka. Så att det är faktiskt T-centralen, Fridhemsplan och Slussen där det händer mest.
Mm. Vi pratade också senast vi sågs om lite vad, du har ju också, du sitter ju inne på en massa tips, eller vad man ska säga. Mm. Om vi säger att man är en ung tjej, det kan också vara en kille, men vi säger att vad har du för tips och råd? Jag tänker den här 16-åriga Jeanette som nästan blev våldtagen på tunnelbanan. Mm. Vad hade du gett för tips om hon hade suttit framför dig här nu?
Ja, alltså, för det första så tycker jag så här att man ska inte dricka. Det har jag aldrig gjort faktiskt. Men jag tänker, många ungdomar går på fest och så ljuger de för sina föräldrar och säger, jag ska sova hos Lisa. Och så går de på fest istället hos Karin och så blir de fulla. Och så händer det saker och då vågar inte de berätta det, för de har ju ljugit. De kanske blir våldtagna på den här festen av ett gäng. De kan inte berätta för sin mamma, för de har ju ljugit och sova hos Lisa. Så där är ju liksom viktigt att man inte ljuger, framförallt. Och sen att man som förälder kollar upp att de verkligen sover hos Karin eller Lisa. Liksom. Man får inte bara släppa. Jag tror att det blir lite mer slappt, tror jag. Många, de förlitar sig på att dottern inte ljuger.
Ja, och att man har mobiltelefoner.
Exakt,
så att
ja.
Man tror att det bara är ett samtal bort.
Man måste vara ärlig och tala om vart man ska. Och ska man ringa hem? När man, exempel, om du ska gå från tunnelbanan, ring hem och säg att du går från tunnelbanan nu. För då vet din mamma eller syster eller vem att det tar bara 5 minuter att gå. Och har inte du kommit efter 5 minuter kan man börja ut och gå och möta den faktiskt. Jag menar, jag är ett sånt kontrollfreak, så jag skulle absolut inte låta mitt barn gå själv. Om inte jag liksom kunde möta med andra barn. Men det är viktigt att man verkligen följer upp.
Mm.
Verkligen.
Sen så har du också pratat om det här med placeringen i tunnelbanan.
Mm. Ja, jag tycker inte om att folk i ryggen framförallt. Men jag försöker alltid sitta så att jag kan se folket i vagnen framför mig. Så jag sitter gärna längst bak eller längst fram. Liksom. Jag vill ändå så jag kan se vagnen. För då vänder jag alltid ryggen så jag kan ha någon vägg bakom mig. Men nu är på äldre dagar, om man säger så, jag är mer trygg i mig själv. Liksom. Mm. Jag känner av ganska snabbt. Men för dig som inte, en människa som inte är så trygg i sig själv, så gärna så att de har uppsikt över vad de är. För det är mycket rån.
Där har jag en erfarenhet från när jag var yngre.
Mm.
Som gör att jag aldrig sätter mig, men det har varit gamla tunnelbanan då. Men att jag aldrig sätter mig fram eller bak.
Mm.
För att där är man liksom låst om någon ställer sig där.
Mm.
Du kommer ingenstans. Så jag sätter mig alltid typ som mitt i vagnen.
Tror du nära till dörren?
Nej, men då har jag en dörr på varje. Jag kan gå åt det hållet eller det hållet.
Mm. Jag vill gärna se för att jag skulle observera om det var som gjorde någonting, så har jag koll på vem det var.
Ja, jo, det är
sant. Olika. Bara man känner sig säker själv. Hitta sin egen strategi liksom. Ja. Så det,
och men att man tänker sig för innan kanske.
Ja,
eller att inte sitta eller gå mörka sträckor.
Nej,
med hörlurar.
Precis, inte mörka. Du har hörlurar på dig, det är mörkt och hör ju inget bra. Du ser ju inget bra.
Mm.
Och då hör man ju bättre om man inte ser så bra. Man är mer uppmärksam. Så att stoppar man in öronproppar i öronen liksom, eller hörlurar, då hör man ju ingenting och ser knappt.
Nej.
Så att då blir man väldigt överraskad istället när det kommer någon bakifrån.
Mm.
Så att ingenting i öronen och gärna nycklar i handen.
Så att man kan göra illa.
Ja, precis. Oskadliggöra.
Det låter hårt.
Ja, det är bättre med nycklar än en kniv i alla fall.
Ja. Sen så finns det ju ett trygghetsnummer också i tunnelbanan. Kan du det?
Ja, 020 120 25 25 tror jag.
Ja.
Det borde sitta präntat i mitt huvud, men vet man så mycket nummer och siffror i huvudet.
Ja.
Men vi delar ut trygghetskort ganska mycket. Jag brukar ge till tjejer som man ser som ska åka hem. Så brukar vi dela ut de här korten, så brukar vi rekommendera att stoppa in i mobilen så att de har det där.
Men ibland har jag tänkt så här att det är så himla mycket. Jag fattar att tjejer är utsatta.
Mm.
Det är liksom, det är ju det. Det är så ser verkligheten ut. Men jag har tänkt också ibland att undrar om det inte är lite farligare att vara kille. Eller rättare sagt att man hela tiden... Om jag skulle bli hotad i tunnelbanan... Nu var det ingen som kom och hjälpte dig när du råkade ut för det där, när du var 16 år.
Mm.
Men det känns ändå som att oddsen att någon ska gå in och bryta eller hjälpa till när en tjej blir trakasserad eller misshandlad eller någonting i tunnelbanan är större än att om en kille blir det.
Ja, tyvärr är det nog så.
Plus att killar känns som att de hamnar lite mer i trubbel även om, ja, alltså även i oprovocerat våld.
Precis. Men det sker nästan mer rån mot killar, alltså när de somnar på tunnelbanan.
Mm.
För det är många killar som sitter och sover i vagnen och sen så kommer gäng och så rånar de på allt de har.
Mm.
Det är så många gånger vi har fått sätta telefonen ligga på mig. Jag hade en kille, han hade sin data under bänken och telefonen framför sig och han var helt utslagen. Jag tänker, han är ju ett lätt offer.
Mm.
Så att det, alltså är man så packad, ta taxi liksom. Det händer ju allt om du somnar på tunnelbanan.
Men är det sådana incidenter som händer typ varje pass?
Ja, det är det, absolut. Berusade människor som inte ska åka tunnelbana och personrån. Det är liksom, det är vardagsmart.
Men har du någon gång jobbat ett arbetspass där det inte har hänt ett skit?
Ja, faktiskt. Det har hänt.
Där du inte har gjort ett enda ingripande, knappt pratat med en enda?
Ja, det kan vara en, kanske en lång fredag säger vi.
Mm.
Ja, men, du vet, folk är ju på sina landställen och det är väldigt dött. Och inte ens våra berusade orkar ens, eller våra stamgäster orkar gå till tunnelbanan. Så att det händer. Kan vara sommar, speciellt sommartid, för då är många som är ute. Men på vintern när det är kallt så dras ju många in till oss.
Mm.
Men just när det är högsommar, det är smallvarmt ute, folk ligger ute på gräsmattan och sover eller äter eller sitter och festar. Då är det ganska lugnt in i tunnelbanan faktiskt.
Mm. Ja. Och sen så är det ju så att du har ju startat det här vid din sida.
Mm.
För att du i ditt jobb, i tunnelbanan, har mött väldigt, väldigt, väldigt många äldre hemlösa.
Precis, en bortglömd grupp faktiskt.
Ja.
Jag trodde inte det fanns.
Men hur började allting och tankarna och dina tankar med det här projektet?
Ja, alltså jag var ute och patrullerade nere på blå linjen nere vid T-centralen. Och då såg jag, klockan var ganska sen, det var typ 00:30 på natten. Och då såg jag en man, ganska reslig man med rutig skjorta och hade en så här plånbok in i bakfickan och kammen stack upp. Och så luktade han Fahrenheit, jag kommer ihåg det så väl, det är så här pappas parfym.
Mm.
Så jag gick fram till honom och sa, hej hej, varför är du ute så sent? Han tittade på mig och sa, ja vadå, liksom, jag är ju alltid ute sent, jag bor ingenstans. Jag bara, va? Men du måste ju bo någonstans, jag som är så stilig. Han bara, nej, jag har varit hemlös i 2 år, sa han. Min fru dog, och så han började berätta direkt. Och jag tänkte, det här är inte okej. Så jag tog med han upp till vårt rum där. Och så satt jag och pratade med honom och berättade sitt story. Och jag bara, men dina barn, nej, man vill inte besvära dem. För att de har så mycket med sitt. Jag tror inte ens de visste om att han var hemlös. Han såg på bussar, när 00:38 går en nattbuss till Södertälje. Och på helgerna igen tunnelbanan, för då går det öppet dygnet runt. Och sådana grejer. Han berättade hur han levde. Och jag tänkte, det här är inte okej. Så ringde vi polisen och så fixade vi ett härberge för natten till honom. Men det är ju ingen långsiktig lösning. Det var bara för stunden. Men då började jag tänka så här, men är det? Jag har ju bara sett så här tiggare. Sitter ute och tigger och sover liksom efter väggen. Och då har man ju bara tunnelseende går. Så jag bestämde för att jag ska ta bort det här tunnelseendet och titta runt omkring. Så åkte jag till centralstationen och ställde mig där uppe på övervåningen. Så tittade jag ner. Och då ser jag så här äldre som sitter på varje bänk nästan med så här tomflaskor i en påse. Och sitter upp och sover så här. Liksom, bara sitter rakt upp
du tänk,
och sover.
Är vi inne på centralen nu?
Ja,
alltså där i,
ja, ja den stora
i hallen. Ja.
Och jag tänkte, det här är inte okej. Alltså, är det så illa? De är ju gamla. Det kan vara min mormor och morfar. Så då gick jag hem på kvällen och satt på Facebook och så sa jag i en sån här livesändning att jag har sett någonting som jag måste göra skillnad på, för det är inte okej. Okay. Våra pensionärer sitter ute och ingenstans att bo. Så berättade jag om en händelse då, det här som alltså, T-centralen. Och då sa jag att om ni swishar mig pengar så ska jag åka och köpa kläder till de här och se att de får mat. Och jag ska se till att de alltid har det tills att vi har hittat ett boende till dem. Och vet, folk börjar swisha höger och vänster. Och det har varit väldigt uppmärksammat i Expressen och Aftonbladet. Och jag tänkte, vad är det jag startat för någonting? Så jag fick stoppa insamlingen efter ett tag. Att typ 28 000 hade jag fått ihop, 30. Och åkte iväg med min kompis. Jag tänkte, nu jäklar måste jag göra något åt det här. Så jag åkte iväg till XXL och Rusta och ÖB och bara fyllde 2 bilar. Åkte till mitt förråd, hade hela hallen med kläder. Sen bestämde jag onsdagar. Jag började med en onsdag och söndag tänkte jag. Så åkte jag ut till centralen där jag sett de här. Så klev jag in där som en amazonkvinna och gick fram till de här äldre och bara, hej. Tänkte höra med dig. Så här, i min bil här har vi varma kläder. På vintern var det.
Mm.
Jag tänkte att du skulle få lite varma skor, för du har ju eltejp på dina skor. Så här kan du inte ha det. Och väldigt rak som jag är liksom.
Mm.
Och de tänkte, vad är jag för konstig kvinna? Men de följde med mig. Vi hade ett band med äldre efter mig. Så jag öppnade upp bagageluckan. Kaffe och choklad och grejer stod där med min kompis. Och vi böt om på de här. Vi tog av dem den här dåliga mössan och kastade bort den. Och nya skor och ny mössa. Och inte bara ge en påse, utan vi klädde på dem så att de verkligen klär på sig. För de är lite skygga. När jag skulle ha, det sa jag bara till dem. Jag vill bara ha en kram. Inga annat. Men är du säker att du vill krama mig? Jag har inte duschat på flera veckor. Jag bara, hallå, strunta det nu. Och Ben, jag behöver din krav när vi ses. Så ska du få det du behöver. Och så var det så att onsdagar och söndagar det var fler och fler som kom till den här mötesplatsen. Och tänkte, jag måste ju döpa det här till. Jag måste öppna en förening. Så då öppnade vi en förening, heter Vin i Sida. Och ja, så var vi ute onsdagar och söndagar. Det var några fler kollegor till mig som hjälpte åt. Och så kom det några fler. Så nu är vi 8 stycken. 9 stycken är vi som turas om. För ibland jobbar jag och någon jobbar. Så det går utav bara farten. Det har blivit otroligt uppmärksammat. Fått jättemycket media. Så att det är jättekul.
Men vad har du sett? Jag förstår ju att det här hjälper. Det, men har du sett mer och mer skit? Eller vad man ska säga? Som du pratade om tidigare, det där med skygglapparna.
Tunnelseende, ja, precis.
Tunnelseendet. Hur stort är problemet?
Alltså, nu ser de överallt. Nu, det är ju inte bara i Stockholmskärnan som finns problemet. Det finns ju överallt. Men jag är fokuserad på från Farsta in till city, liksom. Och det är så... Det finns mycket psykisk ohälsa, såklart. Har man levt länge på gatan och lever sin egen värld. Du sover och du bor i dina kläder. Du har en väska med dig. Så blir man ju dåligt. Slutskicket är ju inte bra på dem. Men det finns väldigt många som är helt klara och fullt medvetna om vad som händer. Och mår bra så. Fysiskt. Men de har verkligen en misär. De här är så bortglömda. De är helt chockade om man vill krama dem.
Mm.
För de har levt så länge själva. De har tittat på mig som att jag, men gud, vill du ta i mig? Liksom. Och vi har liksom, den äldsta är 84 år som kommer till oss. Alltså det är inte värdigt.
Nej.
Det är sjukt.
Men vems, jag ska inte säga så, men jag vet inte om jag menar så, men så här, vems är problemet?
Ja, alltså jag brukar säga att vi har mycket att lära av andra kulturer. För att i andra kulturer låter man inte sin mamma, sin mormor bo på gatan eller på ett hem. Utan där tar man hand om sin familj. Man ser till att det alltid finns mat, värme och kärlek. De kan bo 9 stycken i en lägenhet. Skulle jag aldrig sätta den människan på ett hem. Vi är stressade. Vi är karriärsmänniskor. När mormor eller farfar eller pappa, mamma blir gamla, va, då blir det jobbigt för dem. Så då sätter de in dem på ett hem som tror att det är jättebra. Och sen så stoppar de in dem där. Nu är problemet löst. Där sitter de ensamma. De har ingen. Man glömmer bort att hälsa på dem. Alltså det är så mycket jag har hört och sett. Så att jag blir rörd bara jag tänker på det. Det är fruktansvärt. Så att vi är alldeles för stressade i våran vardag. Vi följer inte upp och vi har inte tid med våra anhöriga. För vi är så himla uppe i oss själva. Det är liksom karriär, det är barn, det är man, det är mat på bordet. Och så glömmer man sin viktigaste person i sitt liv, sin mamma, sin pappa. Och där jag tycker att det är för jäkligt. Alltså man måste stanna upp och inte missa det finaste vi har. Liksom. Våra som har byggt upp vårt samhälle. De glömmer vi, många. Mm.
Men vad... Nu sa du så att våra gamla som har byggt upp vårt samhälle.
Mm.
Och liksom jag är med dig på allting det här, alltså vad du säger. Men sen så hör man också elaka tungor.
Mm.
Inte just om dig, men jag tänker med det här nu när det ser ut som det gör i världen och vi har tagit hit flyktingar som måste fly.
Mm.
Och så har återigen det där att jag läser inte just tidningar, papperstidningar, men på nätet.
Mm.
Och då ser man så här att det kommer hit flyktingar, de får alltså man hör de här rövarhistorierna om att de kommer hit och får tandvård till exempel.
Mm.
Och de får förtur på bostäder. Jag såg det var någon, inte skandal, men det blev lite rubriker i Nacka här för lite sen.
Mm.
Som hade satsat, kommunen hade satsat, om jag inte helt fel ut, typ 300 miljoner på bostäder åt flyktingar.
Mm.
Och där är det ju svennar som roffar åt sig. Alltså hyr ut sina bostäder extra dyrt.
Mm.
Så att det blir något så här konstigt. Ja. Men jag tänker, och sen så i den verkligheten du lever, eller ser, som jag då kanske har ett tunnelseende för, de här gamla.
Ja.
Där det inte finns pengar eller resurser att ta hand om det. Hur känner du där?
Ja, det är fruktansvärt. Alltså, jag tycker det är fantastiskt att vi kan hjälpa alla. Vi är ju ett välfärdssamhälle. Vi ska kunna hjälpa många. Men vi har glömt på vägen de här äldre. Jag hade med mig finansministern ute en natt. Mm. Och hon var helt chockad också. Och sa, men gud, är det så illa? Ja, det har varit så länge. Så att vi har bara inte... Vi har så mycket sjå med att hjälpa alla andra. Men vi glömmer våra egna. Och jag är absolut inte rasist. Jag tycker om andra kulturer och alltihopa. Men vi får ju inte glömma också att hjälpa våra äldre. Så också, inte bara att man måste också ta hand om dem. Så jag tycker liksom att nu har jag fokuserat på en utsatt grupp. Jag bryr mig inte om vart det kommer ifrån. Men är du äldre och utsatt och ensam pensionär, då får du komma till oss.
Mm.
Det är gruppen jag fokuserar på. Sen finns det ju väldigt många organisationer som hjälper alla och andra och vissa och bara, va. Men jag har då valt den här äldre gruppen av människor som jag brinner för. Mm. Man kan ju inte hjälpa alla.
Nej, jag tycker också att det är fantastiskt att vi hjälper och ställer, alltså ställer upp som vi gör. Ibland, just när jag läste det där så tänkte jag just att undra om tandvården är just det som de behöver. Ja. Men nu har jag hakat upp mig på det. Det vi kan gå vidare. Men jag tänker så här, som du sa, du var ute med finansministern.
Mm.
Och det här är väl nästan ett år sedan kanske,
ja, precis.
Om jag minns rätt. Vad har hänt sedan dess?
Ja, alltså, jag har haft en del kontakt med henne faktiskt. Hon kom på den här galan på Café Opera som jag ordnade med mina vänner här. Och hon är väldigt trevlig. Alltså, om Socialdemokraterna sitter ett mandat till så vill inte jag ha Löfven igen, utan ska jag hellre ha henne. För att hon är väldigt sympatisk. Hon såg verkligen problemet. Och jag tror, för att hon ringde mig och frågade om hon fick... Eller hon mejlade mig och frågade om hon fick använda våra bilder som vi hade på vår promenad. Och då sa jag till henne att om du nämner vid din sida att det var oss du faktiskt var ute och upptäckte det här problemet med. Men det glömde hon.
Mm.
Hon pratade om det här som alltså, att det var hon som hade upptäckt det här. Och då var jag irriterad. Och då skrev jag på min sida att det här var inte okej. För det står jag för jag tyckte det var det enda jag begärde. Om hon ska ha bilder av mig och berätta om sen kvällen, så vill jag gärna få lite cred vid din sida. Få liksom faktiskt visa om man hjälpt till att hon har upptäckt det här. Men det glömde hon. Och då ringde hon mig ganska snabbt. Hennes pressekreterare ringde mig och frågade om Magdalena fick ringa mig.
Mm.
Och då berättade jag att jag var besviken på henne. Mm. Och då sa hon, hur kan jag åtgärda dig? Mm. Ja, du fixar en lokal, sa jag. Mm. Men så lätt går det inte. Men hon är väldigt bra. Så hon skrev på sin Facebook-sida faktiskt om det här dagen på Nyhetsmorgon. Att hon vid din sida och alltihopa. Och sen nu har jag ju läst att nästa år så ska de dela ut, vad är det, 25 miljoner och sånt där. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och dela upp på olika organisationer som kan då ge boende till våra äldre hemlösa. Och jag tror inte att det här är ett val... fläsk som många säger. Mm. För att det här ingår i budgeten. Så det är ingenting som de bara säger, utan det här är någonting som ska ingå.
Mm.
Men jag vill gärna se action innan jag tror på det.
Mm.
Men jag tror ändå att de har fått upp ögonen för problemet. För det är så att de våra gamla vill inte sova på härbergen. Jag sa det här också, att det är mycket missbruk på härbergen. De här är inga missbrukare. De vill bara sova i lugn och ro och inte bli rånade på ett härberg eller sova med ett öga öppet liksom och må dåligt. Jag känner att de vill bara en natt sömn i lugn och ro. Mm. Hon förstod det, för det är mycket droger och det är mycket alkohol och smutsigt och så här, va.
Men en av anledningarna till att man kanske inte som vanlig person ser eller vet om det här är väl också för att, som du sa, de är lite osynliga. De kanske skäms.
De vill inte höras och de vill inte synas. De tycker att det är skamligt. De tycker att det är jobbigt, tror jag, att be om hjälp. För de har gått den här gamla skolan. Man jobbar när man är ung och tjänar sina egna pengar. Sen händer en tragedi i deras liv som gör att de inte har det här skyddsnätet som du och jag har. Mm. För om jag blir utan pengar en månad kan jag ringa, vet, pappa, eller jag kan ringa till en polare. Eller liksom gå ut på Facebook. Jag behöver en... Jag förstår, vi har ett skyddsnät. Socialt nätverk. De har inte det. De här lever lite... De är väldigt gamla, va? Så de har inte det här moderna som vi har. Det är knappt vad Facebook är, liksom. Så att de är väldigt oskyddade. Och de vill inte vara till besvär. Det är det som är så hemskt. Därför kallar jag dem för den bortglömda gruppen.
Mm. Men vad kan man göra då? Alltså, vad kan jag göra? Vad kan lyssnarna göra? Och vad...
Alltså, de är inte ute efter pengar. De sitter och skramlar med en burk. De vill bara ha pengar. De här, de vill att man stannar upp en stund och säger, hej, hur mår du? Liksom, är du okej? Vill du ha en kopp kaffe? Det ser ut att frysa. Vill du ha en smörgås? Är du hungrig? Och oj, vad heter du? Man startar en kommentar. Man ser dem.
Bli sedda.
Att bli sedd. För det har inte de blivit. De har blivit så här att Man bara går förbi dem. Man märker inte dem. Så att, att bara stanna upp och lägga en hand på deras axel och säga, är du okej? Okay? Är du hungrig? De blir så varma utav det. De blir lyckliga och bara, åh, hon såg mig. Eller han såg mig. Så att det behövs så väldigt lite för att göra skillnad faktiskt.
Mm. Men det är ändå svårt, tycker jag.
Hur tycker du då liksom?
Nej, men så här. Det är klart att jag skulle kunna stanna upp och säga hej till någon.
Mm.
Men jag kommer ihåg, jag hittade en tant en gång. Ute.
Mm.
Alltså då var det vinter.
Mm.
Det var på Ringvägen lite längre bort från där jag bor. Som gick bara i strumpbyxorna. Och en klänning. Och hon gick ju i snön med bara fötter så här. Hon var ju ingen uteliggare. Utan hon hade bara förvirrat sig bort från sitt hem. Åldringshem. Mm. Eller jag vet inte vart hon bodde. Hon kanske bodde själv.
Mm.
Men vilket fall som helst så tänkte jag. Först, jag var med en kompis. Hon kände mig så ond. Men jag bara kände, men vi... Nästan som att man... Ja, lite skygglapparna där. Att, men vi ringer någon.
Men det är inget, det är inget ovanligt.
Nej,
liksom.
Så han är så redig. Så då så... så nej, hon kan inte gå här i snön. Så här. Och det tyckte ju såklart inte jag heller. Så, men vi tar hem henne då.
Mm.
Och då var vi tvungna att... Eller det var jättejobbigt att, att övertala henne att följa med oss.
Mm.
För den kollen hade hon ju trots att hon var helt borta.
Mm.
Men jag fick ju hem henne ändå och så gav jag henne kaffe. Vi virade in henne i någon filt och sådär. Och ringde till polisen, men det tog ju timmar innan de kom.
Mm.
Och sen så tog de henne och sen så ringde de till soc-jouren. För hon hade ingenting på sig som ingen identitet. Hon visste inte vart hon bodde och sådär.
Mm.
Så att hon fick väl vara på soc över natten och sen så tänkte jag att någon kanske saknar henne.
Ja.
Men det är ju det där att folk är, som du säger, man är så inne i sitt.
Stressade.
Och liksom tänker, okej, men nu hinner jag faktiskt inte det här för att jag ska ju bort om en timme.
Mm. Det är det vanligaste. Man är så stressad i dagens samhälle. Det är liksom, man hinner inte stanna upp. Ja.
Men jag tänker så här också, att köpa sig fri är väl det näst bästa.
Mm. Döva samvetet lite grann. Man lägger en 20 i en kopp och sen så...
Ja, men det är väl ändå bättre än ingenting?
Alltså för mig att ge pengar, det är liksom, det är inte det som de vill ha. Det vet ju jag. Och sen om man ger till tiggarna, det är en sak. Va? Det får man göra som man vill. Själv gör inte jag det. Utan jag ger hellre någonting att äta. För då vet jag att det går till någonting som är nyttigt för dig. Liksom.
Mm.
Jag vet inte vad pengarna går för de här som tigger. Det kanske går till en organisation. Det kanske går till droger. Jag vet inte. Men om jag vet att det är en macka så vet jag att den kommer i alla fall mätta en stund. Och vill de inte ha den här mackan, då vet jag ganska snabbt vad de är ute efter. Så att, nej, jag brukar faktiskt prata med dem och kolla vad de är för människor. Mm.
Men vad vill du ha för hjälp då? Om vi säger så. Alltså till vid din sida. Är det en stängd organisation så att det är ni åtta? Eller kan man på något sätt hjälpa er?
Alltså vi kan inte vara för många volontärer. För då blir det mer volontärer än äldre. Utan vi är väldigt tajta. Och sen när vi behöver fler, då går vi ut på våran sida och söker fler. Det kommer vi göra nu. För nu har vi lokal och då blir det mer att göra. Vi är istället för ut en och en halv timme så är ute 5 timmar nu.
Mm.
Men vi behöver ett boende för de här. Mm. Så att det är målet.
Men vad man kan göra då är ju att gå in och följa er Facebook-sida. Ja. Så ser man ju om det är någonting ni behöver.
Ja, för där står alltid. Vi uppdaterar varje dag. Jag skriver minst 1-2 gånger om dagen så skriver jag någonting. Och berättar om saker som har hänt. Så det finns väldigt mycket som folk har. Det är nästan 19 000 följare har nu.
Mm.
Och de är väldigt generösa. Fantastiska. Alltså utan dem så skulle inte vi kunna driva det här. Så att vi får in pengar så vi kan köpa mat och vi kan köpa nya underkläder och åka till Ullared och göra de här grejerna. Liksom. Och det finns pengar för det för att tack vare alla följare. Det är ju ett jämnt flöde liksom som rullar på. Så det är jättekul att se att alla är så engagerade.
Man kan ju tänka sig också kanske att företag skulle engagera sig så slipper privatpersoner ge pengar
ja,
för att ni ska köpa.
Ja, vi har fått 2-3 företag nu som har skänkt större julgåvor på 20-30 000. Mm. Och det är fantastiskt. Liksom. Och varje år, nu är det liksom andra julen kan man säga att vi är ute, så har vi fått julgåvor, vi har fått presenter som vi delar ut. Vi hade ju julafton här kan man säga i söndags. Delade ut jättefina julklappar från ett företag och sen fick vi även 10 000 som vi går och köper mat för. Och, så att, och vi är väldigt öppna med vad vi gör för pengarna så folk ser.
Mm.
Det är väldigt viktigt. Om jag skänker 200 kronor till Röda Korset, då ser inte jag vilka mellanhänder som kommer fram till det målet. Men här ser de när jag går på affären och handlar och brer mackorna och åker och delar ut dem. Så det är lite bättre tycker jag.
Väldigt hands on.
Mm.
Men vad inspirerande. Men gör så att gå in och följ vid din sida på Facebook.
Vid din sida Stockholm.
Vid din sida Stockholm.
Ja. Man kommer se en bild på mig där och en tant. Mm. Att man börjar rätt sida.
Ja.
Det är jättebra. Och så får de kolla på tunnelbanan, sen börjar jag i vår.
Ja, såklart. Det måste man göra.
Ja.
Jag är stammig så att
säga. Ja, bra. Favoritprogram. Det blir spännande säsong kan jag säga.
Ja. Då får jag tacka dig för att du ville vara med i Kändispodden.
Ja, men tack själv för att jag fick komma.
Ja, det är klart.
Mm.
Tack, tack.
Tack själv. Mm.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.